Ett axplock av vad de psykopatiska 12-åringarna som styr oss hittat på. Historien om vapnet AR-15 och dess påverkan på Amerikas kultur. Och en full tvättbjörn. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 238, inspelat lördagen den 13 december 2025, så glad lusselelle. Nära jul nu, och jag vill säga, precis som jag alltid försöker komma ihåg att säga vid den här tiden på året, kom ihåg, den här tiden är ju jobbig för många människor. Kom ihåg att du inte måste någonting. Ta hand om dig själv och de du älskar. Och förutom om du har små barn såklart, gäller att se till så att deras små ögon tinglar när det är jul. Men förutom det, du måste ingenting. Spelar alltså in avsnittet i ett Phoenix där vi har 25 grader varmt, vilket är värmerekord på den här tiden på året. Och ska vara ungefär 10 grader eller så, svalare oftast. Men alltså 25 grader, vilket är mer än vad det borde vara, men samtidigt så ska man ju inte klaga. I nordväst däremot kan man klaga, där är det översvämmat. De har fått in ytterligare en sån här atmosfärisk flod som har lett till enorma översvämningar. Och i mellanvästern så har de polarkyla, en sån här bombcyklon som har ställt till det. Så där är det väldigt, väldigt kallt och snöigt. Men jag vill börja avsnittet med ett axplock av vad de här mentalt 12-åriga psykopaterna som Styrus har hittat på sen förra avsnittet. Men vi börjar faktiskt med goda nyheter. Kilmar Armando Abrego Garcia är nu en fri man. Han släpptes fri av ICE, Immigration and Customs Enforcement, i torsdags på order av domaren Paula Zinnis. Efter 4 månaders i ICE förvaring här i Amerika och efter att ha skickats till det här beryktade, ökända terrorfängelset i El Salvador och varit där i flera månader. Och denna delen är baserad på en artikel i New York Times som jag har en gåvolänk till om du vill läsa. Finns på avsnittsinformationen. Avsnittsinformationen som alltid på amerikapodden.com/avsnitt/238. Trump-administrationen med inrikes säkerhetsminister Kristi Noem i spetsen har verkligen försökt sätta dit denne Abrego Garcia. De har ljugit för domaren i fallet, ignorerat domstolsorder, förtalat Abrego Garcia. Han togs alltså av ICE i mars, togs från gatan i en förort till Maryland och sattes på ett plan till El Salvador och deras terrorfängelse, där han säger att han torterades. Detta trots att ett domstolsbeslut i hans namn förbjöd att han skickades dit. Och detta är nu viktigt, visar det sig, i den här kakofonin av sadism och inkompetens. Detta var det enda domstolsbeslutet i Abrego Garcias namn. För det visar sig nu, efter all denna tid och allt detta lidande, att det finns inget domstolsbeslut att utvisa Abrego Garcia. Så detta har varit olagligt från start, från att han rycktes från gatan. Och först så sa ju administrationen att det är omöjligt att få hem människor från El Salvador, från det här fängelset, efter att de har hamnat där. Visade sig sen att hoppsan, det gick. Sen så ville administrationen utvisa honom till olika afrikanska länder av någon anledning. Problemet, de afrikanska länderna ville inte ta emot honom. Däremot Costa Rica ville ta emot honom. De tänkte acceptera honom. Och han sa själv att han kunde tänka sig att bli utvisad till Costa Rica. Men nej, nej, nej. Afrika. Han skulle på något sätt skickas till Afrika. Vilket påminner mig om Tories i England hade ju också en sån här befängd utvisningsidé att människor skulle skickas till Afrika av någon anledning, vilket skulle kosta en förmögenhet. Men administrationen informerade domaren Zinis att Costa Rica inte längre ville ta emot Abrego Garcia. De hade ändrat sig. Vilket var en ren lögn. Enligt Costa Ricas representant som var tvungen att säga nej, hej, nej, 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 vi tar honom. Så Trump själv personligen anklagade Abrego Garcia för att vara medlem i MS-13. Alla latinos den här administrationen inte gillar är medlemmar i MS-13. Förutom de som är medlemmar i Tren Aragua. Och detta ansåg Trump att han var på grund av en dåligt photoshoppad knogtatuering. Så administrationen har officiellt, de har uttalat sig officiellt om Abrego Garcia att han är en terrorist, en knarksmugglare, ett monster. Och hela den här sagan är så otroligt sunkig och ovärdig ett rättssamhälle. Men åtminstone en domare stod upp för rakryggat för rättssamhället. Så tack ska hon ha. Vår utrikesminister på något otroligt sätt är ju Marco Rubio, som Trump brukade kalla för Little Marco. Han har nu beordrat, och jag vet att det här har täckts i svenska medier också i och med att det är så otroligt befängt. Alltså beordrat att man ska... Utrikesdepartementet ska byta från typsnittet Calibri till typsnittet Times New Roman. Vilket var vad de brukade använda innan detta ändrades under utrikesminister Anthony Blinken under Biden. De ändrade till att använda typsnittet Calibri som standard. Citat från utrikesdepartementet under Anthony Blinken. Citat. För att förbättra tillgängligheten för läsare med funktionsnedsättningar såsom nedsatt syn och dyslexi och för personer som använder hjälpmedel såsom skärmläsare. Slutcitat. Det här typsnittet är woke i och med att det gör livet lite enklare kanske för människor med funktionsnedsättningar. Alltså måste det ta bort. Jag menar, småaktigheten är fenomenal. Och detta är vad vår utrikesminister har att fylla sina dagar med. Jag känner utrikesminister brukar anses vara ett väldigt, väldigt stressigt jobb med mycket ansvar. Men Little Marco har tid att tänka på typsnitt som är woke. Och i och med att jag är typsnittsnörd själv så tyckte jag personligen att Calibri var ett lyft mot Times New Roman. Det var Microsoft ändrade ju till Calibri som default i hela Office-paketet. Eller åtminstone i Word, ska jag säga. Jag vet inte vad de gjorde med resten. Jag har med alla motgångar och problem i livet som vi har fått uppleva senaste åren så är det åtminstone... Jag slipper använda Microsoft Office. Jag har lyckats sätta mig själv i en situation där det enda jag någonsin använder Office-paketet till, eller Word framförallt, är för att öppna dokument folk skickar till mig så att jag kan kopiera dem och klistra in dem på webbsidor. Annars så använder jag inte Word och mitt liv är mycket, mycket bättre för det. Men jag tyckte alltså Calibri, det har varit lyft mot Times New Roman, framförallt för att läsa på skärm. Sen i typsnittsnerds kretsar så har det självklart brutit ut en debatt om ifall Calibri verkligen är mer tillgänglig än Times. Och antagligen inte. Jag menar, det är otroligt personligt det här med typsnitt. Jag menar, det är mode, precis som allt annat som är mode. Och det har visat sig, alla studier som jag har läst i alla fall visar att det typsnitt som är enklast att läsa är det typsnittet som du är van vid. Det har otroligt bara mycket med hur van din hjärna är vid ett typsnitt. För att bevisa detta, försök läsa frakturskrift. Gå in på internet och sök efter Gutenberg-bibeln. Den har ju scannats in, eller dom. Han tryckte ju mer än en. Men de har scannats in i alla fall. Högupplösning, du kan läsa dem. Och det är, förutom att det är på gammaltyska, så det är i princip nästan omöjligt för en modern människa att läsa. Men det var ett typsnitt som Gutenberg valde för att det var det han var van vid att läsa. Men alltså, bra. Tack ska du ha, Marco Rubio, för att du aldrig slutar kämpa mot woke. Talmannen i representanthuset, Mike Johnson, han hoppade över ett möte i veckan. Ett möte med Gang of Eight. Gang of Eight är toppmedlemmar i kongressen. Medlemmar från båda kamrarna och båda partierna. Gang of Eight får hemligstämplad information från den exekutiva branschen med vad våra säkerhetsorganisationer jobbar med för att de ska kunna övervaka den nationella säkerheten. Så de får alltså veta vilka hot som finns mot rikets säkerhet. Det hoppade han över. Varför då? Jo, för att han jobbade med sjukvårdsgrejerna. Som han sa, citat, healthcare stuff. De här, citat, sjukvårdsgrejerna är alltså att vi röstade igenom, eller röstade inte igenom, men togs upp till omröstning i senaten. Ett demokratiskt förslag och ett republikanskt förslag om att förlänga skattelättnaderna för Obamacare. Kom ihåg att om inget görs i det nya året så kommer många människors sjukvårdsförsäkringspremier att gå upp otroligt mycket. Vi pratar 300%. Det beror på vem du är, vad du har för täckning, jada jada jada. Men det kommer att bli omöjligt för många miljoner amerikaner att ha råd med sin sjukvårdsförsäkring. Och detta var ju vad demokraterna försökte hålla linjen för. Att de ville att för att myndigheterna skulle öppnas igen så skulle den här skattelättnaden för de här premierna förlängas. Vilket republikanerna fullständigt blåvägrade. Och det var ju detta, de här lagförslagen som gjorde att några demokrater valde att upphäva nedstängningen, alltså att återöppna de federala myndigheterna. Alltså ett löfte om att det skulle hållas en omröstning i senaten om detta. Vilket nu har gjorts och båda förslagen röstades ner i senaten. Så vem hade kunnat räkna ut det? I och med att republikanerna har majoriteten i senaten och fullständigt hatar Obamacare. Vem hade kunnat räkna ut att de inte skulle förlänga de här premierna? Vem? Krävas riktigt geni för att kunna fundera ut det. Så fantastiskt odugliga. Men att försöka snickra ihop och få med sig sin kammare på detta var vad talman Johnson tyckte var viktigare än att få en briefing om hoten mot rikets säkerhet. Nu en artikel från Ars Technica. Oprah, den otroligt berömda Oprah-tv-stjärnan. Hon förbannade ju landet med två plågor, Dr. Oz och Dr. Phil. Dr. Oz försökte ju köra till senaten i förra valet, gick inte bra. Men han var en väldigt respekterad kirurg tills han blev vad han blev. Alltså att vara värd för ett dagtidsprogram och att sälja mirakelkurer till hemmafruar. Dr. Mehmet Oz är nu alltså administratör för Centers for Medicare and Medicaid Services. Detta är en myndighet med 6000 anställda. Vad håller han på med på dagarna? Jo då, han skriver ett veckonyhetsbrev till alla de här 6000 anställda om hur de ska göra för att inte bli feta. Citat från artikeln i Ars Technica. Citat från Dr. Oz, eller hans spökskrivare. Vi älskar alla ett roligt kakbyte och knytkalas den här tiden på året. Med flera team inom CMS som anordnar julfiranden den här månaden delar jag med mig av några strategier för att hjälpa er att göra hälsosammare val samtidigt som ni fortfarande kan unna er festliga godsaker. Bestäm dig på förhand. Bestäm i förväg hur många godsaker du ska tillåta dig själv och njuta av och försök att hålla dig till det antalet. Du behöver inte prova varje kaka på kakbordet. Slut, citat. Alltså, fantastiskt. Föraktet för överviktiga. Visste du att du kan sluta vara en sån fet knopp om du inte åt så förbannat mycket? Visste du det? Är det något du har testat? Bra, 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 bra. Vi har ju även en transportminister vid namn Sean Duffy. Och han har nu annonserat i alla fall en plan där han ska, citat, make travel family friendly again. Nu ska det bli familjevänligt att resa igen. Han har en budget på $1 miljard som ska åstadkomma detta. Detta medan alltså hela flygsystemet. Vi har också en massa problem med till exempel att våra broar inte har fått underhåll. Att våra järnvägar inte har fått underhåll. Och att hela flygsystemet knakar i fogarna. Det är en enorm mängd förseningar i amerikansk flygtrafik nu. Och om du är ute och reser så är det, du blir behandlad som boskap. Planen är alltid knökfulla. Alltid numera. Synnerligen ovanligt. Inte för att jag flyger så där himla ofta, men varenda gång jag har flugit senaste 10 åren eller så, så är planen alltid smäckfulla. Vilket självklart flygbolagen vill optimera. Och vi har haft nära missar med kollisioner flera gånger. Administrationen rivstartade ju inte bara med Doge utan också med att sparka flygledare. Och flygledarna fick alltså jobba gratis 8 veckor under den federala nedstängningen. Och Trump ville inte ge dem lönen som de var skyldiga. I och med att han inte tyckte att de var tacksamma nog eller något. Så moralen bland flygledarna, inte bra. Inte särskilt bra. Men Duffy är också, han tar också sikte på sunkigheten. Om du är på Amerikas flygplatser finns det en massa sunkiga typer i mjukiskläder. Han tycker att man ska klä sig bättre. Respektera flygresan. Ta på dig en kostym. Sen har han också en idé, en väldigt vag idé. Det finns alltså inget program vad vi har sett för hur detta ska ske. Men lekplatser, vilket faktiskt är en väldigt bra idé tycker jag. Jag förstår inte varför inte fler flygplatser, alla flygplatser, har lekplatser för barn. Det finns en, jag tror det var i Chicago. Jag är inte 100% säker på vilken flygplats det var. Men det var när jag var ute och reste med min dotter när hon var kanske 4-5 år gammal. Och vi hade många timmars väntan på en flygplats. Och där jag råkade bara hitta en lekplats. Fenomenalt. Ungarna kunde springa av sig sin energi och ha något att göra och träffa andra barn. Fantastiskt, detta borde finnas överallt. Jag håller med Sean Duffy om just detta. Men RFK Jr. var också där på presskonferensen. Han tyckte att vi kanske skulle ha gym på flygplatserna. Det kanske vore en bra idé. Så han, RFK Jr. och Sean Duffy gjorde pull-ups tillsammans. Usla, usla pull-ups. Men pull-ups. Dock behöll RFK sin skjorta på, vilket man väl får vara tacksam för. RFK hade också en annan idé. Nyttigare mat på restaurangerna på flygplatserna. Självklart ingen detalj om hur detta skulle åstadkommas. För grejen är ju, jag vet inte om du har hört talas om, och jag vet inte om RFK Jr. framförallt, har hört talas om kapitalism. Det är marknaden som styr vad för mat som säljs på våra flygplatser. Och sen, hur mycket, jag vet att han tänkte antagligen inte, utan han drar ju alltid upp samma grejer. Hälsosammare mat. Hur mycket flyger du När det blir ett problem för dig att maten på flygplatsen inte är hälsosam nog. Och hur långt flyger du? Jag menar, de flesta, om du flyger några timmar, du kan vänta och äta tills du kommer fram dit du ska. Om du inte blir fast på flygplatsen, självklart. Men du kan säkert hitta någon hamburgerrestaurang som vill sälja dig en sallad. I alla fall, hur mycket flyger du när detta är ett problem för dig? Jag har fått skörbjugg från flygplansmaten, sa ingen någon gång. Och sen tänker jag också tillbaka på nu med RFK Jr. och hans ät hälsosammare grisar. Att hur mycket spott och spe Michelle Obama fick när hon tyckte att det vore kanske bra om vi kunde ge våra barn, skolbarn, lite nyttigare mat i skolorna. Det var ju det värsta förmynderiet som någonsin har hänt. Men RFK Jr. har inte bara tankar och åsikter om våra flygplatser, utan CDC, Centers for Disease Control, rekommenderar nu att inte ge hepatit B-vaccin till nyfödda. Grejen med hepatit B-vaccinet är att först och främst, vi har gett detta i en massa år till en massa nyfödda. Det är helt säkert. Det skyddar mot leverskador och cancer. Men det spelade uppenbarligen ingen roll. Så nu har det gått så långt att många stater vägrar att följa rekommendationen och rekommenderar fortfarande att nyfödda ska få hepatit B-vaccinet. Så vårat CDC, en gång en av Amerikas stoltheter, har nu ingen mer trovärdighet. Och i flera stater, inklusive Arizona, så finns det nu lagförslag om att förbjuda fluorid i vatten. Fluorid i vatten är någonting som vi har haft som tillsats i vatten i en massa år. Det är helt ofarligt och det skyddar mot karies förvånansvärt väl. RFK är självklart helt emot detta, därför att i feberträsken så är fluorid antagligen farligt, och framförallt så är det ju fel att inte ha individuella val. Och enligt feberträsken så leder alltså fluoridintag i vattnet i de här enormt låga nivåerna till hjärnskador. Vilket det inte finns några som helst bevis för. Men i feberträsken så har det varit mycket om fluorid ända sedan det började läggas till i vattnet. Att det skulle leda till hjärnkontroll. Antagligen var Förenta Nationerna bakom detta på något sätt. Men grejen är, det otroligt tröttsamma här är ju att vi måste ta om samma saker om och om igen. Hur ska vi kunna göra framsteg när du hela tiden måste försvara saker som vi har bevisat funkar i 50 år? Man blir vansinnig, fullständigt vansinnig. För att problemet är ju att när du har ett problem, till exempel våra barn dör av sjukdomar i ung ålder hela tiden. När du vaccinerar så att barnen slutar dö i ung ålder lika mycket, så blir problemet osynligt. För vi har ju fixat problemet. Våra barn dör inte av sjukdomar i ung ålder alls lika mycket längre. Då börjar konspirationsteorierna om lösningen. Varför tvingar ni mig att ge mina barn vaccin? När allting är ju bara bra utan vaccin. Ja, i alla fall, man blir lite galen. Lite galen sådär. Jag har läst en bok i veckan. American Gun heter den, av Cameron McWhorter och Zusha Ellinson. Boken handlar om varför AR-15 uppfanns och hur den har uppfattats i amerikansk kultur och hur den har påverkat amerikansk kultur. Men historien om AR-15 börjar egentligen, kan man säga, under andra världskriget, där nazisterna år 1944 införde vad de kallade för stormgevär 44, STG-44. Nazisterna älskade ju svulstiga namn. Stormgevär översattes på engelska till assault rifle. Och på svenska då, automatkarbin. Även om enligt Wikipedia på finlandssvenska så kallas de tydligen för stormgevär där också. Nu, innan vi börjar prata om vapen och vapenhistoria, så jag är inte vapenintresserad egentligen överhuvudtaget. Jag är väldigt intresserad av vapnen, vad de gör och hur de fungerar i kulturen. Men vapnen själva har jag väldigt lite intresse av. Och jag tar upp detta därför att många vapenentusiaster kan vara otroligt tröttsamma med människor som inte har encyklopedisk kunskap om vapen. De är förbjudna att uttala sig. Så jag vet, jag är inte vapenexpert. Det här handlar egentligen inte om vapnen själva. Men STG-44 var älskad av trupperna som fick den. Detta var alltså, som sagt, man kan säga den första automatkarbinen för hur stridsföringen hade förändrat sig under andra världskriget. Ett lättare vapen med mycket eldkraft som infanterisoldater kunde använda. Och STG-44, förutom att vara en inspiration till AR-15, var också en inspiration till AK-47, vilket kanske är världens mest kända vapen. Så alltså, STG-44, älskad av trupperna. Men vid den här tiden i kriget så hade ju nazisterna dåligt med industrikapacitet. Och automatkarbinen gjorde så att det, som sagt, individuella trupper, mer eldkraft och det minskade beroendet av tunga kulsprutor. Det var helt klart framtidens melodi för stridsföring var automatkarbinen. AR-15 uppfanns av en man vid namn Eugene Morrison Stoner, född 22 november 1922. Han var en självlärd ingenjör som var besatt vid vapen. Om man läser lite mellan raderna i boken, den säger inte detta, men Stoner verkar verkligen ha varit på spektrat. Slutade aldrig tänka på ingenjörskap och vapen. Gjorde saker som att om han tog ut familjen på en trevlig restaurang så klottrade han på restaurangdukarna. Tänkte alltid på vapen. Han började jobba på ett företag som hette Armalite. Och det var alltså företaget Armalite som skapade och namngav AR-15. Och detta är en av de här ställena där vapennördar kan bli otroligt tröttsamma. Om du tror att AR står för Assault Rifle så har du fel och kan inte uttala dig i vapenfrågan överhuvudtaget. AR står för Armalite Research. Det gidras väldigt mycket om just detta. Och företaget kallades för Armalite just för mindre vikt, light armament, som är light, Armalite. Hurra! Därför att de tänkte använda fiberglas, plast och aluminium och göra vapnen mycket enkla att tillverka. Under andra världskriget så använde amerikanska armén mycket effektivt ett gevär som kallades för en M1 Garand. Och M1, du har sett den, om du har sett Band of Brothers eller Saving Private Ryan eller i princip vilken som helst andra världskrigsserie så har du sett M1 Garand. Det är den här som geväret matar självt ut magasinet med ett pling och det är 8 patroner i magasinet. Men det är halvautomatiskt så du måste inte göra någon mantelrörelse utan du kan bara trycka ding, 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 ding tills magasinet är tomt. Så du får ganska mycket bly i luften utan att vara helautomatiskt. Och M1 Garand hade ganska stor kaliber på patronerna så att rekylen känns i axeln. Men större eldkraft än trupper som använder repetergevär där du måste göra mantelrörelse. Och M i M1 betyder helt enkelt modell. Det är fantastiskt. Arméer världen över, eller åtminstone i västvärlden, har alla ungefär samma idéer om nomenklatur och älskar akronymer över allt annat. Men nu var alltså andra världskriget över och M1:an behövde bytas ut för den nya eran av krigsföring där striderna utkämpas på kortare avstånd. Soldaterna är närmare varandra och väldigt mycket handlar helt enkelt om att få så mycket bly i luften som möjligt. Så armén utvecklade M14. M14, och detta tog en lång tid och en enorm massa pengar. Men den var som en M1 ungefär, fast lite lättare och modernare. Den var ett traditionellt gevär, så valnöt och stål och mycket grövre patroner än AR-15. Därför att idén, den amerikanska idén, är att infanterisoldaten är en prickskytt. Och detta kommer ju från den här amerikanska myten om jägaren och hans bussa som tämjer landet. Från urboken American Gun, citat: "Detta land föddes med ett gevär i handen", slutcitat, skrev vapenexperten Philip B. Sharp. I 1953 års 800-sidiga utgåva av sin encyklopediska bok The Rifle in America. Citat: "Faktum är att geväret ledde till födelsen av Förenta staterna. Förenta staterna och geväret är oskiljaktiga." Slut American Gun. Vad vi lärde oss under andra världskriget var att idén med soldaten som prickskytt helt enkelt inte stämde. Vad du har att göra med är skräckslagna 19-åringar som skjuter hejvilt. Och paradoxalt nog så ger mindre kalibrar större sår. Därför att vad du gör är att du har mer bränsle i patronen. Så att kulorna går fortare. En AR-15 skjuter projektiler i 3 gånger ljudets hastighet. När du har en väldigt snabb kula som är liten, vad som händer när den träffar en kropp är att den börjar volta i kroppen och tömmer sin energi där. Större kalibrar går rakt igenom kroppen och tömmer sin energi på något annat. Det här är också det här med dum-dum-kulor. Så det var en väldigt stor grej om på 80-talet av någon anledning, så var det, pratades om dum-dum-kulor väldigt mycket. Det är alltså, vad du gör är att du filar lite på kulan så att den hamnar i obalans, så att den, när den träffar en kropp, börjar volta runt i kroppen. Som en AR-15-kula gör av sig självt. Så AR-15 ger fruktansvärda sår. Man gjorde test i Vietnam när armén började fundera på att köpa upp AR-15. Och jag vet inte riktigt hur lagliga de här testerna var enligt internationell lag. Men de lånade ju alltså ut vapen till sydvietnamesiska trupper med det amerikanska, stora citattecken i luften, rådgivare. För att Amerika var inte i krig på den tiden i Vietnam. De var bara där som rådgivare. De här sydvietnamesiska trupperna älskade vapnet. En träff, en död. AR-15 slet av armar, sprängde huvuden. Jätteeffektivt. Så nu var det mellan AR-15 och M14. Vilket vapen som armén skulle köpa och ha. För alla visste ju att Vietnamkriget skulle börja när som helst. Armén fuskade och saboterade Armalite. Helt uppenbara grejer. Så de förstörde sikterna så att de inte kunde träffa målen. Och ansåg sen då självklart att det var vapnet som var felaktigt. Vilket det var i och med att du hade förstört sikterna. Etc, etc. För att armén ville väldigt gärna ha M14. För det var ju ett traditionellt infanterivapen. Inte det här plastrymdskeppet som Armalite hade fantiserat ihop. Så det var en otrolig nivå av korruption och inskränkt tänkande. Men till slut fick Armalite kontraktet. Och vapnet kallades nu för M16. Så en, och det är viktigt, en AR-15 och en M16 är precis samma sak. Förutom att en M16 kan skjuta helautomatiskt. En AR-15 är ett civilt vapen så den kan bara skjuta halvautomatiskt. Annars så var de identiska. Så Armalite fick det här kontraktet. Och sen så var det en kommitté som ändrade ammunitionen. Detta var alltså efter att Armalite hade lämnat över vapnen. Vad som hände då var att de använde en ammunition som hade ett smutsigare bränsle. Som alltså gjorde pipan mera sotig. Och det här var verkligen en vi som vet bäst kommitté. Fantastisk hybris och arrogans. För att de gjorde det här, den här ändringen, den här viktiga ändringen, utan att testa. Bara sa, japp, kör vi med det här istället. Det här blir säkert jättebra. Vad kan gå fel? Sen så började M16 användas i Vietnam av amerikanska soldater. Och pipan blev smutsig och vapnet kärvade. Det här var ett otroligt debakel. Många amerikanska soldater dödades i strid därför att de kunde inte försvara sig för att deras vapen hade kärvat. De hittade sen, otroligt tragiskt, tänk att hitta dina kompisar dagen efter en strid döda med kärvade vapen och rengöringskittet bredvid sig som de desperat försökte få ordning på sina vapen med. Armén dolde och förnekade. Men till slut så ledde detta till senatsförhör. Och detta blev ju en enorm skandal. Men Vietnamkriget, väldigt impopulärt som det var. Och M16 blev en symbol för nederlaget och för hur illa armén behandlade sina soldater. En marinkårssoldat sa under förhören, tragedi och förräderi. En annan sa, vet du vad som dödade de flesta av oss? Vårt eget vapen. Men ingen namngavs, ingen straffades. Men vapnet byggdes om så att de inte skulle kärva lika mycket med den här sortens ammunition. Så att de fungerade, efter detta, så fungerade det väldigt bra i sin funktion under kriget. Och alla krig som Amerika har varit inblandat i sedan dess. Men M16 som sagt blev en symbol för det här nederlaget. Och kom ihåg, ingen var glad över Vietnamkriget. Kom ihåg filmerna efteråt. Platoon, det var inget roligt. Det var inget roligt alls. First Blood, första Rambo-filmen. Som jag faktiskt såg om igen av någon anledning för något år sedan. Jag hade inte sett den sedan början på 80-talet tror jag. Håller fortfarande. Sylvester Stallone gjorde ett fantastiskt jobb. Sen är det roligt också hur saker har ändrat sig. För jag kommer ihåg när jag såg den på bio med en kompis när den kom ut. Och Stallone var ju ett sanslöst muskelberg på den tiden. Numera så ser han ut som han går till gymmet ganska hyfsat. Men ingen sån här, inget monster på något sätt. Men som sagt, han gjorde ett väldigt bra jobb. Och M16 var en del av det här hatade kriget. Sen efter Vietnamkriget så köpte vapentillverkaren Colt, alltså den gamla vapentillverkaren, de som uppfann revolvern. De köpte rätten till AR-15 och M16 och tillverkade då på kontrakt till armén, men ville självklart sikta in sig på den civila marknaden. Därför att de är ju nästan identiska, AR-15 och M16. Så du kan använda samma linor för båda. Förutom just automatiken. En annan förändring som armén gjorde på AR-15 när den var M16 i Vietnam var att lägga till så att du kan avfyra vapnet helautomatiskt, halvautomatiskt, alltså måste trycka på avtryckaren varje gång, eller 3 patronsrundor. Så att du kan inte bara blåsa av ett helt magasin. Den begränsar dig till 3 skott. Varför då? Därför att folk, skräckslagna 19-åringar i djungeln, brände av hela magasin och utan att se någonting. Och sen när då Vietcong dyker upp, du har ingen mer ammunition. Det är dåligt att vara du nu. Stoner fullständigt hatade den här treskottsbegränsningen. Hatade den. I Stoners värld så var det skyttens ansvar att ta hand om hur mycket de avfyrade. Han var väldigt, väldigt stor på det. Och Stoner själv, när han avled, så begravdes han med militär heder. Han hade ju varit i marinkåren när han var en ung man. Han var aldrig i strid, men han tjänstgjorde i marinkåren. Och Stoner, på sin begravning, så krävde han att han skulle få, när de avfyrar den här volleyn med skott, så fick de inte ha den här treskottsbegränsningen. Det skulle vara hel auto när de avfyrade skotten för att hedra honom. Vilket så också gjordes. Så Colt hoppades hitta en liten civil marknad för AR-15. De kallade den för Sporter. Och siktade in sig på jägare som kanske skulle vilja ha ett automatvapen ur American Gun. Den här gången skulle den gamla Colt-strategin inte fungera. Det skulle ta årtionden för vapnet att slå igenom. Och vid det laget skulle Colt inte längre vara den huvudsakliga tillverkaren av den civila versionen av geväret. Colts tidiga försök att sälja Stoners gevär till civila var en flopp. Företaget marknadsförde vapnet som en suverän jaktpartner. Men jägare ville ha polerade träkolvar och hantverksmässigt tillverkade metalldelar. Inte stansad aluminium och plast. Och så jägare var stolta över sin träffsäkerhet på långt håll. Över att kunna fälla ett byte med ett enda välriktat skott. Vilken jägare med självaktning behövde ett automatgevär? Slut American Gun. Men en sorts människa anammade vapnet. Återigen American Gun. Även om Sporter-modellen knappt gjorde något avtryck på den större civila vapenmarknaden, anammades den tidigt av radikala och extremistiska grupper på både ytterhögern och yttervänstern. Vissa menade att de förtryckta, genom att använda AR-15, kunde vända förtryckarnas verktyg mot dem själva. Andra såg det helt enkelt som ett krigsvapen och de ansåg sig vara i krig med samhället. Och samtidigt så blev ju massskjutningar vanligare och vanligare i amerikanska samhället. Och massskyttarna upptäckte fort AR-15 och dess tjusningar. American Gun. Den första massskjutningen av amerikanska civila med en AR-15 ägde rum tidigt på morgonen, lördagen den 23 juli 1977. Då en galning. Jag tänker inte nämna hans namn, ingen av dem här tänker jag nämna deras namn. En 26-årig arbetslös lastbilschaufför dödade 6 personer utanför en nattklubb i Klamath Falls, Oregon. Skyttens fru hade lämnat in skilsmässopapper. Han hade en historik av drog- och alkoholmissbruk och hade nyligen försökt begå självmord. Slut American Gun. Och fram till 80-talet så marknadsfördes de här vapnen som just assault rifle. I och med att de var militärvapen och man ville få den marknadsföringsboosten. Att det här är inget vanligt civilt. Det här är ett riktigt, det här är samma vapen våra soldater använder. På den här tiden så var NRA, National Rifle Association, otroligt mäktiga. NRA efter 70-talet blev en organisation som enbart hade ett mål och det var att förhindra begränsningar av vapen. Inga vapenrestriktioner. Och de hade ett järngrepp på amerikansk politik som faktiskt det känns svårt att förstå nu. Om NRA inte var nöjda med en politiker, vare sig i en stat eller i representanthuset eller i senaten, om NRA inte gillar dig så är du körd. Din karriär är över. Numera så hörs inget om NRA. Därför att det visade sig ju. Det var en stor skandal. Det visade sig att de tog emot ryska pengar. Vilket de visste att det var ryska pengar de tog emot. Väldigt patriotiskt av er. Och svindlade och slösade bort massor av medlemmarnas pengar. Men Colt sålde AR-15 till Bushmaster. Och det är många turer fram och tillbaka med vem som äger vad. Men det här är inte bokföringspodden, så jag tänker inte gå in på detaljer om det. Men de flesta vapen har säsonger för försäljning. Så det är lätt för tillverkarna att förutse efterfrågan. Det är, om du tillverkar älgstudsare så kommer du antagligen att ha ganska bra försäljning precis innan älgjaktssäsongen kommer. Däremot inte AR-15. Den hade inga säsonger i försäljningen. Försäljningen drevs av nyheter. Terroristhot, rädsla för Y2K, år 2000-buggen, kommer du ihåg den? Vad det kan vara. Så de kunde se försäljningen gå upp och ner baserat på nyheterna. Men Bushmaster, de införde en stor innovation till AR-15. Under invasionen av Panama, där ju amerikanska soldater självklart använde M16, när de skulle ha nattstrid så tejpade de ficklampor på sina vapen. Vilket det var otympligt och klumpigt. Så Bushmaster byggde ett system av klipp och varianter så att du kunde köpa ett ficklampehulster till din AR-15. Så det blev som Lego. Det fanns hur många varianter som helst. Alltså, gubbdagis. Här har du något medelåldersmän kan fullständigt snöa in sig på. Sen kom 9/11 och War on Terror. Nu blev M16 en symbol för friheten. M16 var vapnet som försvarade oss mot terroristerna. Så mellan 2001 och 2003 så ökade produktionen av AR-15 med 97%. Sen vid den här delen av boken, American Gun, så tillbringar de mycket tid med en översikt av de värsta massskjutningarna och lagförslagen om att reglera vapen som aldrig kom någonstans. Det har begåtts många massskjutningar där inte AR-15 används överhuvudtaget. Men däremot de värsta, de med flest döda, flest sårade använder AR-15. För det är ett väldigt bra vapensystem. Och de värsta av de här massskjutningarna, många av dem, när du tittar på de här vedervärdiga galningarna som genomför dem, många av dem är inte vapenintresserade. Det finns ju en idé att det är galningar som sitter hemma och polerar sina vapen hela tiden. Många av de här är intresserade av mord. De är intresserade av att döda. De är inte intresserade av vapen i sig själva. Och jag kommer ihåg den här eran så väl. Obama var väldigt vag om sina idéer om vapenkontroll. Alltså hela den här idén med att Obama skulle ha varit någon som helst form av radikal vänster är helt enkelt en förvrängning och fullständigt fel. Obama var personifierade centrism. Och som sagt, hade väldigt vaga saker att säga om vapen. Men högern övertygade sig om att Obama ville ta dina vapen. Obama är en muslimsk socialistkommunist som hatar Amerika. Han vill ta vapen, han vill ta alla vapen. Och hysterin under den här tiden, den är svår att beskriva. Våran högerflygel var verkligen helt avskurna från verkligheten. För den yttre högern så var det en minut till apokalypsen. Obama tar alla vapen. Obama skapar koncentrationsläger i tunnlar under Walmart. Det där gänget är helt tysta nu när det begås övergrepp mot våra rättigheter och konstitutionen bryts varenda dag. De har ingenting att säga. De är jättenöjda. Men jag visste under den här tiden att diskussionen var över efter massakern på Sandy Hook. Det här var 2012. Jag har fortfarande inpräntat i minnet. Alltså 20 sexåringar och 6 vuxna på en skola massakrerade. Och Obama höll självklart ett tal efter detta där han var märkbart påverkad torkade bort en tår ur ögat ibland och rösten darrade lite. Han tyckte att detta var vidrigt. Vilket det var. Vad var reaktionen? De hånade Obama. Hånade honom. Tuntlib. Och självklart blev det en konspirationsteori om att Sandy Hook var en false flag. Därför att om inte detta är nog för att införa begränsningar, restriktioner på vapen i någon form, vad är nog? Men om det var en false flag så fungerade den inte, för det hände ingenting i vapenlagstiftningen. Sen när Trump vann första gången, vad tror du hände med vapenförsäljningen i Amerika? Stört dök. Behövde inte köpa mer vapen för att Trump kommer ju inte ta dina vapen. Och vapenindustrin började vid det här laget att se just ordet assault rifle som ett problem. Framförallt för prospektiva yngre kunder. Så efter många om och men, många möten i konferensrum, många powerpoints misstänker jag, så ändrades det till från assault rifle till modern sporting rifle. Låter trevligt. Så varför har det varit så svårt att få igenom vapenkontroll? Vilket alltså en stor majoritet, opinionsmätning efter opinionsmätning under alla dessa år visar att de flesta amerikaner vill ha någon form av rimlig restriktion på vapen. Inte förbud. Väldigt få amerikaner vill ha ett fullständigt förbud. Men restriktioner. Vem ska få ha tillgång till vapen? Ur American Gun. Förespråkare för vapenkontroll lyckades inte omvandla sin indignation till en uthållig politisk rörelse. Stödet för vapenkontroll hade i åratal varit sporadiskt. Det ökade efter fruktansvärda skjutningar, men minskade sedan undantagslöst när anhängarna vände sig till andra frågor. Liberaler marscherade och krävde förändring efter varje massskjutning, men vapenfrågan överskuggades av någon annan angelägenhet, från aborträtt till utbildning och sjukvård. Vapenägare, särskilt de som ägde AR-gevär, var laserfokuserade på en enda fråga, rätten att bära vapen. För dem var frågan inte abstrakt. De kämpade för rätten att behålla ett föremål de hade i sina hem, som de kunde hålla i sina händer. En Gallup-undersökning från 2015 visade att 34% av de konservativa endast röstade på kandidater som delade deras åsikter om vapen, medan bara 22% av de liberala gjorde detsamma. Vapenägare hade konsekvent ett oproportionerligt stort inflytande i kongressen, av en enkel anledning. De brydde sig mer om frågan och visade det både i röstbåset och genom donationer. Slut American Gun. Som jag varmt kan rekommendera om du vill få lite mera kött på benen om den här frågan i Amerika. Men vi avslutar med att landet har fått ett nytt andedjur. En tvättbjörn. Alltså en tvättbjörn, så kallad trash panda. Den 29 november 2025 så bröt sig en tvättbjörn i Ashland, Virginia in i en vin- och spritbutik, ett systembolag. Tvättbjörnen trillade tydligen ner från taket, det var så den kom in. Men den slog sönder spritflaskor och drack och gick sen in på toaletten och sov av sig ruset framåt stupa. Där tvättbjörnen hittades nästa dag, antagligen ordentligt bakfull, och släpptes tillbaks till det vilda. Tack tvättbjörnen för att du visar oss en väg framåt. Och tack för att du lyssnar. Som vanligt, jag älskar att höra från lyssnare. Bästa sättet att få tag på mig är hej@amerikapodden.com. Om du har synpunkter, åsikter, korrigeringar, glada tillrop, vill jag väldigt gärna höra dem. Kan också få tag på mig på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden och ett enormt tack till de av er som är med på Patreon och ger mig lite moraliskt stöd. Det är enormt uppskattat i dessa tider. Podden finns också på YouTube, Amerikapodden, Blue Sky som Amerikapodden, Facebook som Amerikapodden. På Blue Sky och Facebook försöker jag lägga ut mina små trailers promos för varje avsnitt som jag spelar in, oftast i trädgården på baksidan här. God jul! Krama varandra i trafiken. Namaste!